Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 209 och ett för vår del historiskt avsnitt, om man säger. Det är nämligen som så att både jag, Fredrik Hedenskog, och mina kollegor Max Wiman och Fredrik Lindstrand är utspridda över sydvästra Skåne med anledning av coronaviruset, som så många andra. Men jag vill, och därför vill jag från början säga att ni får ha överseende med ljudkvalitet, att vi pratar i mun på varandra och att det blir konstiga pauser denna gången. Det blir lite, vi pratar i mun på varandra annars också kanske, men då är det mer organiskt. Men jag vill först fråga hur det står till med er.
Jo, det står till bra, men sen är det ju en helt surrealistisk situation man lever i, och det är ju, tankar kommer ju att gå, men det är skönt att ha jobbet på vid och att vi kan utföra det, och det känns viktigt för våra läsare att vi, och lyssnare naturligtvis, att vi kan försöka förmedla dels vad som händer kring det som händer i den världen runt viruset, men också kanske lite utanför den. Man behöver ju andra intryck också.
Ja, på ett rent personligt plan så mår jag ju bra. Och jag är väldigt tacksam över att jag har barn. För att det är, visst, de känner ju till viruset och så här, men de förstår ju inte de ekonomiska aspekterna av det hela. Det är ganska skönt att komma hem till någon som kan vara ofiltrerat glad. Och inte, för man går ju själv väldigt mycket runt och oroar sig. Dels för egen del och sina nära och kära, men också för världen i stort.
Det är en väldigt, väldigt speciell situation. Den är som sagt surrealistisk i sig själv. Men vi ska väl gå starkt av detta också så småningom.
Hur är det, Max? Jag tillhör ju inte sportredaktionen dagligdags. Hur har livet där förändrats?
Nej, det är ju väldigt speciellt kan man ju säga på alla plan. Vi jobbar ju till största delen hemifrån, eller vi jobbar hemifrån helt och hållet. Vi har telefonmöten och videomöten, och mycket av det vi jobbar med blir ju relaterat, eller nästan allt blir relaterat till frågor runt viruset och den situation det har skapat, eftersom det är så mycket som är inställt och uppskjutet, och det handlar om ekonomi och sjuka spelare och så vidare. Sen har vi ju också fått anpassa oss, och Fredrik är bland annat in och hjälper allmänna redaktionen nu igen också, så att säga. Vi måste ju fördela resurserna lite grann. Vi har ju ingen sport att bevaka, så att det är klart att vi måste hjälpa till också.
Ja, precis. Jag har ju fått min tjänst, nu blir det lite företagstekniskt där, men min tjänst delas ju mellan sporten och webbredaktionen, och nu har jag gått över till 100% webb, fast jag har liksom kvar sporten också på ett sätt, så att ja, det är så det får bli.
Sporten. Man kan säga att Fredrik är som jag nu för tiden.
Ja, just det. Det kan man faktiskt göra. Jag har till exempel hållit i en chatt här på förmiddagen om ergonomi på hemmakontoret. Så det, ja. man får visa att man har många strängar på lyran. Ja.
Hade ni sett bilder på Max Wiman så...
det lugnaste
exempel på hemmaergonomi.
Nej, man kan säga så här, det lugnaste stället för mig och Gunnar, det är faktiskt att gå in i sovrummet och lägga mig på den ställbara sängen. Men det här speglar lite grann hur media är också, om man ska vara allvarlig. Att, naturligtvis är vi ett väldigt viktigt uppdrag, allting som sker nu också, men vi är ju väldigt flexibla i vårt sätt att jobba, för det måste vi alltid vara. Därför hittar vi ju ofta lösningar på hur vi ska få det att fungera trots allt. Och det kommer ju texter och bilder i era datorer och mobiler, och det kommer tidningar i brevlådan. Och vi ska ju försöka hålla det så långt det bara går överallt. Nätet är ju lättast naturligtvis.
Ja. En styrka man har haft efter att man har bevakat ett visst antal matcher är att man kan sätta sig med en dator på ett kallt golv i norra Tyskland och skriva matchreferat. Så kan man hantera och jobba hemifrån också. Det är inte så stor omställning för just vårt skrå. Det är nog värre för andra delar av redaktionen.
Mm. Sen, som för alla andra, så är det ju en mental, vad ska man säga, omställning och påfrestning även med att man liksom hela tiden ägnar sig åt de här frågorna nästan. Mm. För det blir ju som sagt väldigt mycket det. Men vi får försöka prata lite fotboll också, va?
Ja, det tycker jag vi ska göra.
I kombination med det som händer naturligtvis.
Ja. Om vi börjar med det vi vet, så är det ju egentligen att svensk elitfotboll och Svenska fotbollsförbundet har en förhoppning om att här allsvenskan ska börja igen den 1 juni. Damallsvenskan ska börja en vecka tidigare. Innan dess ska ett antal kuppmatcher avverkas enligt den här planen. Och jag kan börja ställa frågan till dig, Fredrik, eftersom jag redan vet lite grann hur Max ställer sig till de här datumen. Han ska få utveckla de tankarna också. Men Fredrik, vad tycker du om de här, vad ska man kalla det? Ja, planerna är det ju.
Jag kan ju till att börja med meddela att jag har en, inför de här cupkvartsfinalerna, jag har en artikel som ligger klar med förutsättningarna. Så den har ni nått sig fram emot när den kommer. För den hade jag precis gjort klar. Och så kom beskedet att de ställdes in 15 minuter senare. Så kan det vara. Men jag är på maxlinjen. Jag tycker att det låter som någon slags, vad ska man säga, någon slags glädjekalkyl. Jag har också svårt att se det hända, i alla fall hända på ett helt riskfritt sätt. Och jag tycker att man nog kunde faktiskt bara lägga kuppen åt sidan och bestämma sig för att man ger Europaplatsen till den allsvenska fyran. Alltså i detta fallet AIK då. Alternativt att man lottar ut Europaplatsen bland de kupplagen som är kvar. Men det känns inte riktigt lika rättvist tycker jag. Men ja, jag har svårt att se att det skulle vara igång där då. Alltså i slutet av maj då med de här kuppmatcherna.
Jag kan inflyga där bara. Jag tror inte att de får lov att lotta fram en deltagare, utan det är nog reglerna säger nu från UEFA att nästa allsvenska lag ska ha platsen om det inte
blir någonting. Ja, men då blir det
jag tror att det är så. Mm. Om vi nu ska då spekulera
vidare. Eftersom ett av de lagen som är kvar så är det ju ganska rimligt.
Ja. Om vi då ska spekulera vidare så kan ju bara alla då MFF-följare veta att om det skulle bli så att AIK får den fjärde platsen så kommer Malmö FF att stå över den första kvalomgången i kvalet. För det är normalt sett cupmästaren som gör det, men finns det ingen cupmästare så blir det högst rankade laget i serien.
Mm. Och det är ju synnerligen rimligt att det blir så.
Det kommer att hända saker runt Europaspelet. Jag säger inte att det blir så, men det fanns ju vissa antydningar att om man överhuvudtaget kommer igång med ett Europakval i sommar så kanske det bara blir enkelmöten till exempel.
Mm.
I alla fall inom första omgången.
Ja, om jag förstår det hela rätt så är väl, ja, det, planen i slutet av maj är ju att den här kurvan då ska ha planat ut eller i alla fall dalat på något sätt. Jag vet inte, det man vet så lite om just om det ska ha skett i slutet av maj, det känns, jag vet inte, jag tycker det känns väl optimistiskt.
Ja, det
man har sagt, så vitt jag vet, det är väl att om cupmatcherna då enligt den här planen skulle spelas så skulle de nu spelas utan publik. Mm. Jag tror inte de vågar hoppas på någonting annat. Men eftersom myndigheterna så tydligt uttryckte tveksamhet om att det verkligen var möjligt att spela med publik i början på juni, så det är ju en av anledningarna till att man kan fundera på hur man överhuvudtaget vågade sätta det här datumet.
Max, vilket datum, eller vad tycker du man skulle haft för tidsramar på detta?
Det här tycker jag är jättesvårt. Jag tror jag skrev om i min krönika 50 gånger. För varför ska jag kunna gissa det här? Det är ingen av oss som egentligen kan förstå, veta någonting. Men det som var så tydligt här, det var att här kändes det som att det inte finns några marginaler och att det var oerhört optimistiskt. Frågar du mig, så hade jag varit optimist så hade jag kanske sagt spel i juli månad och möjligtvis någon omgång utan i publik på juni. Men det är fortfarande bara en gissning. Och hade du velat ta höjd ordentligt så hade du sagt att du till exempel spelar en enkelserie i höst istället. För övergång till höst 2 kan vi väl bara drömma om. Men alltså, man måste vara beredd på att det här är en säsong där man inte kan hålla på med att förutsätta att allting blir exakt som det brukar. Det kommer inte att bli.
Ja, kan man inte Fredrik i detta läget om man vill hitta något positivt i detta, kan man inte tillåta sig att drömma om höst 2?
Ja, den frågan har man fått lite här och var, tycker jag. Jag tror att i denna veva också gå över till höst 2 skulle nästan kosta ännu mer än vad det skulle göra i ett normalfall. För att, visst, det är ju någonting som framförallt de mer förmögna klubbarna önskar, och det skulle väl snarare bara dra ut extra kostnader på till exempel ett lag som Varberg då, som inte kan spela på sin gräsplan över vintern. Eller i Göteborg för den saken skulle man inte heller kan göra det. Och det är ju som sagt inte bara allsvenskan som måste ställa om till höst 2 om man ska göra, utan det är alltså upp till, ja, det är väl ner i fjärde divisionen till och med.
Ja, du måste ställa om allt.
Ja, då är man ju uppe liksom i norra Norrland med allt vad det innebär ekonomiskt och så vidare. Det är liksom ekonomiskt, geografiskt, klimatmässigt väldigt, väldigt svårt. Och jag tror att problemen och omställningarna är stora som det är, utan att man ska dra på sig ännu en omställning. För det måste ju förstås utredas. Det är inte bara någonting man kan liksom passa på så här när det ändå är lite rörigt.
Det hade varit ett drömscenario om man hade kunnat göra det, tror jag många tycker. Men det är naturligtvis svårt för småklubbarna, och det som Fredrik säger skulle säkert kosta mycket. Men så därför tror jag att, och där tror jag att fotbollen är väldigt dålig på sånt här, att tänka i andra termer. Jag slängde ur mig ett annat förslag, och det är att eftersom det är 16 lag i allsvenskan så startar 1 augusti eller någonting så här istället, och så spelar en mästerskapsserie och en nedflyttningsserie med de 8 topplagen från allsvenskan i fjol och de nykomlingarna och resten i den andra. Det låter rått och hårt, men alltså ska vi 100%, eller inte, det kan vi inte ens säga det, men ska vi med större sannolikhet kunna genomföra en hel allsvensk säsong, så kanske man skulle tagit till radikala begrepp.
Känslan är ju att fotbollen behöver ju någon slags Anders Tegnell-figur som lite grann får vara vägledande i detta, så får någonstans beslutsfattarna rätta sig efter det. För att nu kommer det behöva någon som liksom pekar ut riktningen, och sen får klubbarna helt enkelt i så stor utsträckning går att sätta sina egna behov lite åt sidan. Och om den här vägledaren då, som är helt fiktiv i det här läget, säger att vi ska ha ett helt annat serieupplägg, så här korar vi mästarna, så här gör vi när vi utser vilka som får gå till Europa och vilka som blir mästare i slutet då. Och så får liksom klubbarna helt enkelt, ja, det här är inte som vi brukar göra, men man får acceptera det på något sätt. Det är speciella tider och det kommer vara speciella omständigheter, och man får komma på speciella lösningar. Det är väl någonstans där man måste vara eniga om.
Där är vi helt överens. Jag tror också så här, nu är det delvis en partsinlaga. Jag pratade med FC Rosengård som var väldigt öppenhjärtliga och berättade hur de tänkte. Det har ju naturligtvis förberetts innan man tog det här beslutet, men samtidigt så var det ett 55 minuters telefonmöte på damsidan i alla fall. Det var säkert liknande på här sidan. Där alla, ni kan tänka er när 12 eller 16 lag ska hinna säga sin mening. Du hinner inte ha någon riktig debatt om det, eller sakliga argument. Och sen så pang, så beslutar man någonting. Och jag tycker faktiskt att denna frågan egentligen är av den digniteten att här kunde man inte sätta ett datum förrän alla klubbar kunde acceptera det på något sätt. Jag tycker det känns konstigt med ett vanligt majoritetsbeslut. På damsidan blev det ju 9-3. På här sidan vet vi inte vad det blev, men jag är rätt övertygad om att det inte var enigt. Sen ska man ju säga återigen, naturligtvis skriver ni också under på att vi skulle bli fantastiskt glada om det här fungerade, om vi har jättefel. Det vore väl alldeles roligt att ha fel som i det här läget, men det är väldigt svårt att se realismen i det. Samtidigt så har man ställt in ett helt fotbolls-EM, nu är det en större apparat och det finns många länder, men Man pratar om förhoppningsvis, höll jag på att uttrycka det, ställa in ett OS som ska börja den 24 juli. Men vi ska spela fotboll den 24 maj i Damallsvenskan.
Mm. Men sen är det ju inte bara det, det finns ju så många andra aspekter av att man ska spela säsongen på det viset. Det är ju till exempel att man ska spela så länge då som det ju kommer bli om Allsvenskan drar igång i slutet av juni eller i början när det nu blir. Men då blir det ju nästan ett spel hela vägen in till jul. Och vad händer med spelarkontrakt som går ut efter säsongen och så vidare. Man kan ju liksom riskera att tappa en stor del av laget i en nedflyttningsstrid eller vad det kan vara man går in i.
Så jag vet inte hur vanligt det är med de här kontrakten som går ut sista november. Är de fortfarande
mindre klubbar möjligtvis, tror jag.
Jag tänker MFF för de som har i alla fall förhoppning om att spela i Europa ser väl till att ha kontrakt som blir årsskiftet i så fall.
Ja, det var därför jag sa nedflyttningstid, för det är väl ofta vanligare då att man lämnar direkt efter säsongen är klar i stort sett.
Mm. Sen tycker jag det finns så många aspekter på det här, och det var ju också det som jag var inne på utanför det rent fotbollsmässiga, om man säger så. Alltså det känns på något sätt inte respektfullt mot hela den situation vi finns i. Att sätta sådana här tidiga datum när vi vet, nu till exempel så har AIK någon spelare som misstänks sjuk, hela laget i karantän. Det här kommer ju fortgå, det kommer ju hända i alla lag. Alltså om nu samhället talar med en tydlig ton hur allvarligt det här är, så känns det inte riktigt som man koordinerar det här med fotbollens resonemang.
Fotbollen måste ju förstå också att, alltså, jag tar jättegärna och ofta fotbollen som ett positivt exempel på hur man kan visa liksom hur bra integration kan fungera för samhället och vad man kan göra och sådär. Och fotbollen är ju en så kallad en influens för samhället i övrigt. I alla fall, det tycker i alla fall jag att den är. Och med det åtanke så borde man ju vara extra noga med att faktiskt föregå med gott exempel. Om vi börjar spela, om vi liksom börjar släppa in massa folk på fotbollsmatcher, så sänder det ju ut signaler om vad som är okej och vad som att göra. Och då det är risk att man liksom monterar ner de här försiktighetsåtgärderna som är så viktiga för att kunna möta det här.
Ja, jag menar idrott och fotboll, eller alltså all idrott är ju jätteviktig för samhället och för oss alla på många sätt och vis. Men därför tror jag också att det blir farligt om man sätter ett datum som man nu har gjort, och det är stor risk att det blir förändringar och uppskjutet igen och så vidare, för att det kan bli en stor besvikelse. Alltså man bygger upp en förväntan som bara kraschar och så börjar det om igen. Jag hoppas verkligen och tror att det blir spel, men kanske det är lite längre fram. Alltså av hela mitt hjärta, och det skulle vara så fantastiskt.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5 995, eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. Bygghandeln med stort K.
Det är skönt den dagen när vi kan stå där igen och vara igång. Men det är viktigt att det blir rätt, verkligen.
Ja, för magkänslan är när man ser ett sånt besked komma. Ja, Allsvenskan hoppas kunna vara igång i början av juni. Då är den initiala reaktionen är ju alltid: ja, vad skönt, då är coronaviruset borta då. Så tänker man efter, nej, men det är så enkelt är det ju inte. Men man vill ju så gärna.
Nej, men nästa rubrik på nyhetssidorna är att nästa helg tror Stockholm blir den värsta hittills. Alltså, vi är inte ens nära att ha passerat någon topp här, om man får tro experterna. Det är de enda som kan ha någon som helst aning om det. Så att en trasslig situation. Samtidigt så väntar man på besked. Jag vet faktiskt inte ens om det har kommit det, för att det är mycket fotbollsspel ute i distriktet, ska vi säga. Det spelas alltså träningsmatcher, det tränas ungdomsfotboll och så vidare. Och ungdomsfotbollen hänger ju samman med så länge skolan kör, skulle jag vilja säga. Då kommer det ett förbud mot grupper större än 10 personer till exempel, då kommer man ju att lägga ner all kollektiv träning.
Den största smällen här är ju att fotbollsskalan ställs in. Det är ju en riktig bedövare. Alltså.
Men för en gång skulle de ju ute i extremt god tid. Det är alltså 8 månader kvar. Man fattar det här beslutet.
Det var väl lite överraskande kanske att det kom redan. Men det är klart att det är mycket som ska förberedas och synkroniseras. Och eftersom ingen vet vad det är och hur det blir spel. Men vi ska dela ut en diamantboll till den bästa spelaren på damsidan i år också. Det, har vi, det lovar vi. Under
halvårets bästa spelare.
Men det ska vi... Vi får väl alla hoppas att det ska bli normaliserat.
Mm. Sen får man ju se också hur klubbarna har hanterat de ekonomiska utmaningarna här när juni kommer. Finns Östersund kvar, höll jag på att säga. Till exempel, de ska ju alltså ha in...
Klubben är inte staden.
Nej, staden står nog kvar. Ja. 20 miljoner de ska ha in innan 4 juni eller något i den stilen. Det kan ju bli en utmaning. Det finns ju, liksom, klubbarna har ju det här läget i stort sett enbart utgifter.
Det här med ekonomi tycker jag är så himla svårt att diskutera. Framförallt nu när vi liksom, samhället står och rasar och företag går omkull till höger och vänster. Jag tror att idrotten på många sätt och vis är väldigt rätt duktig på att anpassa sig. Jag tror att Östersund, som Fredrik nämner, kommer att få stora problem. Jag blir lite undrande över när AIK plötsligt slänger ut någon sorts vädjan redan idag att de måste ha 5 miljoner in på en kort tid där, annars så vet de inte vad som händer. Jag är lite osäker på, alltså, man kanske måste titta i andra änden också. Ska man vara riktigt krass och radikal så kanske fotbollsklubbar också får permittera folk eller dra ner löner eller någonting.
Vi såg ju i Borussia Mönchengladbach så gick ju spelarna ut och avstod en ganska stor del av sin lön, så att sparade 11 miljoner i månaden till klubben. Om jag har förstått hela rätt. Det kan säkert bli aktuellt med något. För jag vill inte, det är lätt att i ett sånt här läge att det blir ett storstadsnarrativ kring fotbollsklubbarna, att liksom klubbar med stor fanbase säger, liksom vädjar till sina supportrar, så som AIK nu gjort då, med att de vill försöka få in 5 miljoner här då. Och det är ju jättehärligt med den supporteraktiviteten, men det slår ju också lite fel, för man kan ju titta på Mittjungkile som ska spela Superettan i år. Jag hjälper gärna till med någon ekonomiskt om det skulle vara så liksom, men det kommer inte komma långt. Den klubben har inte speciellt mycket supportrar. Liksom. Och det gäller ju inte bara för Ljungskile utan väldigt många. Så att man vill liksom hamna i ett mer solidariskt läge på något sätt. Att liksom, man kanske helt enkelt får hamna i en situation där de rikaste klubbarna hjälper de svaga på något sätt. Något utjämningssystem. Att man under säsongen kanske... Ja, att MFFs hemmamatch, det man drar in på dem, kanske man kan hjälpa bortalaget. Om bortalaget skulle vara till exempel Falkenberg då, som inte har samma ekonomiska svängrum. Eller vad det kan vara, så att man på något sätt hjälper varandra. För det är ju, allsvenskan måste göra det gemensamt på något sätt. Och...
Det är det jag tror idrotten är rätt så bra på, att hitta sådana vägar. Jag tror kanske inte fotbollen är bäst av alla idrotter. Men alltså någonstans så måste man hjälpas åt här. Jag ser ett exempel nu på förmiddagen här att Björklöven, hockeylaget, har sålt 22 000 biljetter till matcher som inte finns och dragit in 1 miljon kronor. Mm. Alltså supportrar har köpt biljetter till matcher som inte spelas.
Ja, precis. Ja, men så, man kommer ju en bit med det, och det är ju härligt för de klubbarna som har mycket och hängivna supportrar, men det blir ju tuffare för andra lag.
Ja, så är det ju. Och därför tror jag också, det var väl Sion i Schweiz som också var rätt tuffa och sänkte lönerna för spelare, och de som inte tog det, de fick gå helt enkelt. Nu menar jag inte att det är inte spelarna ensamma som ska bära trycket, men alla på något sätt, det här är en verksamhet som inte kan, lika lite som man kan bygga lastbilar i Göteborg så kan man spela fotboll just nu, och då drabbar det naturligtvis även enskilda människor, så är det.
Ja, precis. Och jag förstår att det är enkelt för mig att säga eftersom det inte är mina pengar, men jag vet inte om man rent principiellt tänker sig att om en del av de miljonerna som MFF har spelat in, hur klubbens supportrar skulle se på att en ganska stor del av de pengarna gick till att rädda andra allsvenska klubbar som går på knäna. Liksom. Det, i fallet Östersund skulle kanske inte så många bli glada över det. Men, Ja, men om man bara pratar rent principiellt liksom, att man
det är att man får hitta gemensamma aktioner.
Man funderar ju också över hur kontrakten är skrivna, därför att även om klubbarna och lagen kan fortsätta träna, så är det ju ändå matchdeltagandet är ju en stor del av deras yrkesutförande. Som de inte kan utföra nu, och ska de i så fall ha lika mycket betalt?
Ja, men man kan ju tycka det, att det skulle, om Volvo-arbetarna inte kan få det, så borde väl kanske inte fotbollsspelarna heller kunna få det. För att ta ett färskt exempel här från dagen då, efter de här stora permitteringarna idag.
Men om man försöker vara lite sportsligt aktuell här, Max. Du har fått en uppdatering för inte så länge sedan. Vad händer i Malmö FF just nu?
Daniel Andersson hade möjligheten att ringa upp precis innan vi skulle dra igång här. Det är inte jättemycket besked, men det är så här att man lägger en plan utifrån nu, och det är som man säger, det är det de måste förhålla sig till nu. De vet att saker och ting kan ändras igen, men nu bygger de en plan som innebär att de ska spela Allsvenskan i början på juni och cupmatcher innan dess. Och därför så får spelarna ledigt. De har alltså tränat för fullt fram till nu. Spelarna får ledigt i 2 veckor från och med imorgon, tror jag, eller måndag.
Hemmaledigt.
För att ta hand om nära och kära, vilket jag tycker dessutom är smart. Eftersom det, om man nu ska tolka saker och ting, så kan det bli ett par tuffa veckor framöver. Så då är spelarna hemma. Och det är enkla skälet också att ska de klara en lång säsong, så måste de ju få rätt uppbyggnad. De har varit igång sedan i början på januari. Mm. Så att det blir ju en ny start om ett par veckor här. Och jag trodde, det var det bara gissningsvis, de har matcher på gång, för de måste ju lägga in träningsmatcher också. Och då har de, säg att de är lediga 2 veckor, kanske tränar 1 vecka och sen en första match där. Så har ni den kanske då typ 3 veckor framåt i tiden, utifrån det läge som man planerar och utifrån det läge som gäller nu. Och det Daniel säger också, han sa det nu idag igen, det han upplever som att det har varit bra stämning i truppen och bra snack liksom, bra, ja, ni vet hur vi pratar på arbetsplats och så vidare, att en god sammanhållning helt enkelt i en speciell tid.
Det känns ju också väldigt viktigt, säkert för fotbollsspelare som för alla andra, att man fortfarande tillåts att utföra sitt arbete i den mån det går. Jag hade ju själv klättrat på väggarna, känner jag, om det hade blivit läge för med permitteringar.
Ja, och där är det ju tufft för spelarna, om man säger okej, nu är de 2 veckors ledigt, men om de tvingas träna, jobba hemifrån, om man säger så, då är det ju individuell träning i hemmet eller möjligtvis i någon löpslinga. Och det är klart att det är kanske inte så där jätteroligt för dem.
Och även som en spelare som Romain Gall, som på väg bort från Malmö FF och allt sånt, pausknappen intryckt för honom liksom. Men du får, och det här kan vi ju betona då, vi pratar ju om det här utifrån ett fotbollsperspektiv. Det finns ju definitivt folk det är mycket mer synd om än fotbollsspelare i Malmö FF som får liksom träna lite annorlunda. Vi vill bara poängtera det liksom.
Absolut. Den annorlunda tid, nu har vi ju telefonen bredvid med andra, för vi sitter och pratar via dator. Det vi precis har pratat om, jag får referera till kollega Aftonbladet. Arbetsgivaralliansen och unionen är överens om ett nytt kollektivavtal. Uppgörelsen är en överenskommelse för möjlighet till permitteringar inom idrotten. Mm. Detta gäller både klubbarnas spelare och kanslipersonal. Mm. Så där har vi ju egentligen, då var vi kanske inte så fel ute i våra resonemang nyss, om man säger så.
Nej, precis.
Sen det som är helt avgörande för den här planens, allsvenska planens, vad ska vi säga, inledning här nu, det är ju att förvisso då Malmö till exempel går på 2 veckors ledighet, men det är ju om det kommer ett beslut på att, just som vi pratade om det här med hur stora grupper, alltså om man skulle snäva ut reglerna mer, så går det ju inte att spela matcher.
Nej.
Det ska man komma ihåg.
Jag hade någon tanke om Isak Kiese-Thelin där, om Anderlecht skulle hamna i ekonomiska svårigheter under sommaren. De vill kalla hem honom för att sälja honom.
Är det helt... de har rätt att göra det, men här avgörande att ligga hos honom själv.
Ja, just det. Han kan säga nej till det.
Ja, han har alltså lånekontrakt
till 31 december.
Ja. Jag försöker läsa vidare lite parallellt här också. Det är ju talet om det här att man kan få 90% lönetaket vid permittering är 44 000. Fotbollsspelare har ju betydligt mer betalt. Men då kan man gå ner i arbetstid och ändå få ut 90% av lönen efter subventioner från staten. Så att det kan bli så att staten betalar en del av fotboll. Alltså, någonstans tror jag inte vi ska överdriva krisen för fotbollsklubbarna helt akut. Däremot så om det här drar ut på tiden och de inte kan spela med publik i sommar, då kanske det blir riktigt allvarligt.
Hör ni, känner ni att det finns mer att säga om detta? För det är ju svårt, alltså. Man vet så himla lite. Man kan tycka saker, men man kan inte säga så mycket saker med säkerhet.
Nej, jag såg, du hade fått in någon fråga på via sociala medier idag. Och där var ju bland annat frågan om Romain Gall. Alltså, den marknaden är ju helt... Det finns ju ytterst få spelaraffärer som görs nu. Jag tror inte att han är en sån affär i första läget här. Det finns frågor om hur spelarens form och så vidare. Och, grejen är att alla träningar är ju stängda, ska vi säga också. Så att vi har inte sett MFF de senaste 10 dagarna.
Det är lite olika hur de gör. Helsingborg har ju öppet sina träningar. Man får titta på dem.
MFF tränar ju på öppet. Jag vet inte var de har varit nu, men de tränar ju oftast på någon plan vid stadionområdet. Men vi respekterar naturligtvis fullt ut att vi aldrig går dit när de har stängt träning, och framförallt inte i det här läget.
En sak som faktiskt har hänt, som jag tänkte att vi kunde avsluta det här samtalet med, är ju att man i FF har presenterat de nya tröjorna från 2020.
Det gjorde man i ett bra läge att presentera den tröjan när fokus ligger någon helt annanstans. Man ser undan kritiken, för den var inte så grann, tycker jag.
Nej, jag har också mina dubier kring detta.
Den verkar inte ha landat så väl heller bland de som har tänkt att bära den, alltså bortsett från A-truppen.
Jag har dålig koll på det där.
Betalt för det.
Jag är inte sällan så engagerad i det där, så jag har inte riktigt koll på det. Så jag ser inte de riktigt stora skillnaderna, men jag noterar att de klagades lite på att det var gul skrift på ryggen. Det står ju Malmö högst uppe.
Ja, just det. Då var väl försvaret där att det skulle vara guld.
Ja, just det.
Mitt problem med tröjan är väl att, eller mitt problem, jag har inte så stora problem med tröjan, jag får se ut hur de vill, men det är väl att det ser lite märkligt ut. Det ser ut som en slags fiskfjällsrandighet.
Hur man ska uttrycka det. Andas lite så här lasertryckets barndom.
Ja.
Sport-Johan-katalogen 1990.
Jag tycker att alla de tröjorna som Malmö FF har, som folk, alltså som har klarat tidens tand så att säga, är ju när man har liksom hållit det simpelt och enkelt. Så som tröjan såg ut i början av 70-talet, till exempel rund krage, bara blå med vita brallor och ett klubbmärke liksom. Väldigt uppskattat. Och så är mer av de här skräckexemplen tidiga 2000-talet, som väl inte har stått sig så bra, men jag vet inte, man har en väldigt klassisk design att jobba med, så jag tycker inte man behöver krångla till det så mycket. Kanintänder och rövlappar och sånt där, det är onödigt liksom.
Alltså, det är jag vill ha tillbaka. Kan man kombinera haklappen, rövlappen, kanintänderna och gärna något element till, så blir jag glad.
Ska vi hoppa tillbaka kort till idrotten, så tänker jag så här att om det nu, när väl träningsmatcherna drar igång, så kommer de ju vara utan publik, och då hoppas jag att tv-kanalerna kan ta sitt, om vi ska kalla det, ansvar och se till att sända i princip allt, för att jag tror att det är mycket de folk skulle må bra, men det är en liten pusselbit när det väl kommer igång att kunna se. Det spelas ju faktiskt vissa träningsmatcher nu. Gävle spelade någon i veckan, så jag. Som någon kan ha, någon sände. Mot Forum sände. Men jag tror ju naturligtvis att när väl maskineriet börjar rulla, så är det klart att det är roligt och viktigt att alla kan ta del av det på något sätt.
Alla som nu möjligen hör en röst i bakgrunden, så är det min son som talar. Jag vill bara meddela detta. Han misslyckades med att stänga den dörr som tidigare var stängd.
Så kan det vara. Jag pratar på här lite så jag inte hör för tydligt vad han säger.
Mycket svordomar där.
Nej, det var det inte. Nej, det är sånt ingen han säger inte. Hörrni, det var trevligt att prata med er.
Ja, för att avsluta med ett tips. Om man inte har någonting för sig så kan man ju beta de här VM-krönikorna på SVT Play som har lagt upp. Och vill jag framförallt tipsa då för MFF-lyssnare, vilket ju de flesta som lyssnar på den här podden är. Titta på VM-krönikan från 1978, ett fantastiskt tidsdokument. Men inte minst med Bosse Larssons delikata instick till Thomas Sjöbergs 1-0 mot Brasilien. Det är en god bit.
Det är också den nästan enda svenska godbiten från det mästerskapet.
Ja, precis. Man behöver inte kolla. Ur svensk synvinkel behöver man inte kolla så mycket mer. Och jag tror det var Patrik Ekwall faktiskt som gjorde den noteringen från VM, från 78-krönikan, att alla svenska spelare nämns vid för- och efternamn i kommenteringen. Utom Bosse Larsson, han är bara Bosse.
Det är rätt.
Det säger någonting.
Ja, det var rätt då och det är det fortfarande.
Alltid.
Det här har varit avsnitt nummer 209 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Vi får väl se om vi kanske sätter den, permitterar det önskemålet lite nu med
förutsättningarna.
Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Pia Renqvist. Tack för oss, hej hej!
Ta hand om er, hej då!
Hej då.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.